1, 2, 3, 4. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is...
Det är den 16 maj 2018. Det är 29 grader varmt och fåglarna kvittrar. Och nu lyssnar du på Tyresö-radion. Och nu tänkte jag bjuda Jerker på en tur i min cab. Det är möjligt att det blir för mycket vind så att det inte går att spela in där. Men vi får se. Jag prövar lite här nu. Då ska vi se om jag sakta glider fram. Just nu är det faktiskt väldigt vindstilla. Men sen har vi ju fartvinden. Ja, jag glider fram här. Så får vi se hur det går sen. Hej så länge. Tjena Jerker. Läget.
Du är redan igång. Hej. Välkommen till Fornudden säger jag.
Åh, tackar, tackar. Ja, ja. Ja, och här ser jag Didi också står och väntar på sommarens äventyr.
Hon väntar på sommaren. Hon redan har varit ute lite grann faktiskt.
Ja. Nerkabbat.
Oja. Värmen har ju kommit. Ja.
Jag har lyssnat på det jag spelade in om dig för 1,5 år sedan.
Jaha.
Det var intressant med dina spaningar, till exempel.
Ja, men då så. Då så, kanske vi återkommer till dem då.
Ja, vi kanske gör det. Men vi ska prata om annat också.
Okej.
Okay. Ja. Mm. Okej.
Okay. Yep.
Då får du hoppa in.
Ska jag hoppa in?
Ja. Nu har vi åkt en bit i den lilla cabben och Jerker hängde med.
Jag hängde med i värmen idag och vi tog oss inte så långt, eller hur?
Nej, ner till sjön bara från dig.
Ner till sjön, och sjön heter Drevviken.
500 meter kanske.
Jag tror det blir väldigt fint när de får fixa till förlängningen av Fornhusparken ner mot den här viken i Drevviken.
Ja. Tänk vad man kan göra av gammal sjöbotten.
Ja. Ja, det kan bli fint. Det ska bli lite serveringar och grejer där.
Jaha,
kanske
det
man kan
också
gå ner och ta sig en kall öl på sommarkvällen.
Och ja, så är badet mitt över där också. Ja. Vi bestämde att åka till ett annat ställe där det var lä.
Jag ska bara sätta fast mig här. Ja, du kan fortsätta där och så kör ju Poppelvägen. Den är bättre.
Aha.
Alltså bättre så sätt att den är bredare typ.
Och sen ska vi hitta ett ställe där det inte blåser så mycket.
Och då åker vi till Hästhagsbadet. Hittar du dit? Häst,
nej.
Nej.
Så,
men,
då kör vi.
Ja, yes. Svänger upp vänster Poppelvägen här.
Vänster Poppelvägen var det?
Så kommer man liksom nästan runt hela Fornudden och Persudden. Och du hamnar nästan ofelbart på Hästhagsbadet. Så jag tror knappt jag behöver peka något.
Hur kommer det sig att du bor här?
Ja. Det är väl bananskal som det är mycket annat i livet, va? Att skulle hitta någonstans och bo i hus. Mm. Och det här var ju lagom avstånd från stan.
Mm. Och här bor ju de fina människorna.
De fina människorna?
Visst är det så?
Ja, jag har hört sägas det och jag förstår inte hur det kunde bli så att vi bor där då.
Ja, du hörde att jag undrar.
Ja, du hörde. Jo, jag har hört det flera gånger, va? Och det är sånt där som när man kommer ny till ett samhälle så vet man ju inte hur indelningarna är.
Nej.
För indelningar finns det i varje samhälle. Åk till Årgäng så hittar du säkert en indelning. Eller, ja, var som helst alltså.
Ja.
Fast jag tycker inte det är fint. Jo, men det är väl fint här. Jag tror att det bor en hel del rika människor här.
Det tror jag också. Men vet du varför det heter Fornudden?
Ja, det har väl med fornlämning att göra där ute på den här budden, va?
Ja.
Det har jag läst någon gång. Det står någon skylt också. Men
det är gravar, förstår du. Det har Göran Magnusson berättat för mig.
Ja, okej.
Okay. Och det är väl, jag undrar om det inte är det största gravfältet som vi har i Tyresö. Just i Fornlämning.
Det kan nog tänkas, ja.
Mm. Jag delar det så här, tror jag.
Nej, det är bara att du glider på här med den här. Vad är det, en Peugeot?
Cab. Den heter hon heter Pärlan.
Pärlan. Och automat och allting. Så den här kan du glida fram i på sommaren.
Ja. Det är så bra att det slipper man växla när man håller i mikrofonen.
Ja, du menar att det är en radiobil?
Det kan man säga.
Ja. Så det är liksom bara att fortsätta på Poppelvägen.
Då har vi parkerat vid Hästhagsbadet.
Tar jag korgen då?
Ja.
Är det här din radiokorg?
Ja, kan man säga. Och nu har vi gått ner till sjön och hittat ett litet berg att sitta på med utsikt över vattnet. Och här badar små barn för fullt. Så, och sen så kan det hjälpa mig att packa upp. Vi börjar väl med att leka lite Frankrike.
Ja, vad ska jag... Jag vet inte, vad ska jag ta?
Vi tar väl vinkylan.
Du har sån här. Jaha.
Och sen så har jag lite glas här.
Det är alltså picknick här. Plus en reservmikrofon.
Mm. Ja, jag tog den, man vet här. Jag har väl lite glas. Så. Och sen så tänkte jag så här, vad har man för tilltugg i Frankrike då? Så det blev en brieost och lite kex. Då tänkte jag, då tar man lite franska kex.
Ja,
så där, det var det hela. Varsågod och sitt.
Jag häller upp alltså. Ja.
Gör det. Hör vad det kluckar fint.
Vad är det för årgång?
Ja, det står inte det på. Det är inte så väldigt gammalt. 67 kanske.
Fläderblomsaft från 70. Det är äkta vara där bakom.
Det är det. Sådär ja. Då säger vi skål och välkommen till franska picknicken.
Tack. Den franska picknicken vid Stenhagsbadet på Persudden, Fornudden.
Stenhag. Du sa hästhag förut.
Ja, det är ju alldeles rätt. Det är ju Hästhagsbadet. Ja, visst. Det är gott.
Här har du de franska kakorna.
De franska kakorna. Oui.
Nu är det bara så att det är din tur att sjunga Marseljäsen.
Så börjar de spela in till här. Någon form av illojal konkurrens alltså. De hedrar inte den svenska, eller franska.
Eller den franska utflykten.
Vive la France.
Vive la France. Hör du, vad ska du göra sommar?
Åka till Frankrike.
Med Didi?
Nej. Det blir par avion.
Par avion.
Till någon flygplats i Frankrike. Och sen blir det hyrbil som ju är så förbålt prisvärt där nere.
Jaha.
Och sen ska vi ta oss till ett par som vi känner i mitten av Frankrike.
Inte Languedoc?
Nej, det här blir utanför Poitiers i departementet Vienne. Det är inte så himla långt från Atlantkusten.
Hör du, ni har ju två franska bilar.
Ja, du menar vardagsbruksbilen?
Ja, den är ju också fransk.
Ja, det är en Peugeot. Ja. Som Peugeot 107.
Framför franska fordon.
Framför franska... Det blir tre F där, va? Framför... Nej, fyra F.
Fyra F. För Pärlan är ju också en fransyska.
Jag är också en fransyska. Och du kör en fransyska. Mm. Och du gjorde nyligen ett radioprogram med en man som har skaffat sig en fransyska.
En fransyska. Mm. Hör du... Förra gången vi försökte, då blåste det så förskräckligt.
Mm.
Då pratade vi förstås om Didi.
Aha.
Och jag frågade ut dig om ditt jobb. Det Aha. där Staxo som låter så mystiskt och det Aha. förklarar du.
Aha.
Sen så pratade vi om, eller du berättade vad du gjorde.
Mm-hmm.
Att du var trendspanare.
Mm-hmm.
Och vi pratade då också om... Ericsson, för att de hade precis fått ny vd då.
Mm.
Sen frågade jag lite om Janne Carlsson.
Ja.
Det var det här vi att man skulle tänka utanför kuben. Mm. Det var det du pratade mycket om.
Mm. Mm.
Och jag blev lite full i skratt. Det är ju 1,5 år sedan.
Ja.
Men det stämde det du förutsåg, tycker jag. Och sen så var det då så att det skulle till att bli presidentval i USA.
Det var alltså före november 2016 då, ja.
Det var i oktober 2016.
Ja, just det.
Ja.
Före november 2016. För det var då det var val just... nämligen ja. I USA.
Ja, just det. Ja. Ja. Och då sa du dina tankar om den ena och den andra presidentkandidaten.
Ja.
Och det verkade som du inte tyckte att någon var riktigt idealisk. Men att det nu, ja faktiskt väldigt intressant, att nu är det en brytningstid. Och nu, det är ju lika ett och ett halvt år fram och tillbaka, det är ungefär lika. Att det här 1900-talet, det är passé. Och nu går vi in i en ny era. Och det var det som var så intressant det jag pratade om.
Ja.
Och jag tyckte allt som du sa då, det kan du stå för idag också.
Ja, det var ju bra. Då vågar du sända det alltså.
Ja, det vågar jag.
Ja, ja, gärna.
Och jag tänkte att jag är ju lite nyfiken på din uppväxt också. Men jag är också nyfiken på fortsatta trendspaningen.
Ja.
Så vi börjar med när du var liten. Det hörs på dina ön att du inte kommer från Stockholm.
Nej, det stämmer. Alltså, uppvuxen i, eller utanför Norrköping, i ett litet samhälle som heter Åby. Som väl mest är känt
Åby Eriksson.
Ja, för dess fotbollstränare en gång i tiden. Jojje Åby Eriksson.
Där han spelade piano och sjöng. Det där hörde jag på radio idag. Att han gjorde den låten som VM-landslaget sjöng 71 eller något sånt
där. Någon gång på 70-talet var det nog då han var i sväng där. Liksom.
Ja, och han hade skrivit den och han ackompanjerade och han ledde väl landslagskören.
Ja.
Och där gick du skolan.
Där gick jag skolan och jag är så gammal så att alltså de första två åren så gick jag i en sån här AB-skola eller vad det hette. Det var så här, första och andra klass i samma sal.
Du tog två klasser på en gång då?
Ja, det var inte riktigt, men alltså det var, så vi var 11 eller 13 ungar i den rummet. Och det hette dessutom kyrkskolan. Ja, i alla fall så var ju fröken religiös. Man skulle be
morgonbön varje morgon.
Ja, och man skulle tacka Gud för maten. Fast vi visste ju att det var tanksingen som hade lagat den, va?
Ja.
Men, och så vidare.
Nu går ett flygplan här.
Det är
när
vanligt
vi sätter,
med flygplan.
Sätter oss mitt under flyglinjen.
Det gör man alltid här ute.
Jaha, det var Tant Signe som hade lagat maten i alla
fall. Hon lagade ju maten, va? Så det, visste, det kan man ju räkna ut. Va? Så att det där gjorde vaccinera mig nog ganska rejält, så att säga, att inte bli religiös.
Tänk så man kan träffa målet.
Ja.
Jag föreställer mig att du var inte precis den som satt som ett ljus på lektionerna, utan att du kanske tittade ut genom fönstret och tänkte på annat.
Ja, det är nog möjligt. Det där kommer man ju inte ihåg själv. Alltså, det är ju så, va?
Men du gick där i skolan. Hur kom det sig att du kom till Stockholmstrakten?
Det var ju helt enkelt att efter att ha ramlat in, livet är som sagt bananskal, jag ramlade in i det som då hette databranschen nere i Norrköping. Och dit hade ju flyttat en massa statliga verk. Bland annat Luftfartsverket. Där ramlade jag in och där stod en dator och en terminal och sen var jag på den och sen var det igång. Och sen kom ju då en, kallar det en datorhögkonjunktur i början på 80-talet när datorföretagen i Stockholm ville ha folk. Så de headhuntade mer eller mindre.
Och då flyttade du hit?
Och då flyttade jag till Upplands Väsby. Vilket jag då såsom lantis tyckte var Stockholm. För herregud, man hörde ju P4. Och,
eller man hörde ju flygplanen också.
Nej, ja, men man hörde ju framförallt Radio Stockholm som ju var en befrielse på den tiden när vi... Jag menar, ute på landet hade vi ju liksom ingenting, va?
Och det startade inte Radio Åby?
Nej, det fanns inte en chans att göra. Det fanns inga förutsättningar, va? Det här med närradio då, det var en annan femma, va? Det var så reglerat som man... Nej, det gick
inte. Men du
inte.
Var väldigt intresserad av radio på tidiga år. Du byggde radioapparater.
Ja.
Hur gör man det? Trådor det?
Ja, nej, man får ha lite komponenter och grejer, lite fantasi och lära sig av andra. Så får man plocka isär en radio och se hur den är gjord. Så kan man ju bygga, alltså, det är ju så.
Och så prövar man att prata i den också. Om det går så, då var det rätt.
Ja, så kan man göra en och annan illegal utsändning.
Alltså, var då någonstans?
Ja, det var väl då i Åby. Konstruera en antenn på ett fiskspö och sen satte man igång bandspelaren hemma och hade någon musik och sen matade man det till lilla sändaren och sen så cyklar man iväg och det hördes ju väldigt lång bit så då cyklar man ännu fortare hem och slog av för att annars så tänkte man nu kommer polisen och tar mig.
Det ekade alltså i luften ute, inte genom någon radioapparat.
Jo, men jag hade med mig en radio på cykeln.
Jaha, du hade en radio på cykeln. Så du sände i din egen radio och så körde med den på full.
Ja, jag rattade in sådär 95,2 MHz eller någonting annat kul och sände ut där. Jo då. Det funkar, men det var inte tillåtet så att jag slutade med det.
Du och Björn Malmberg kallar det för radiogruppen.
Ja, vi gjorde det i alla fall 2012.
Ja. Och hur kom det sig? Det var ju innan det blev så här många programmakare på Tyresö-radion.
Det var nog mycket enkelt så att jag hade gjort en forskning om en släkting till mig som hade överlevt Titanic. Och gör man en forskning så blir det lätt en bok. Och blir det en bok, då vill folk gärna höra om det. Och vill folk gärna höra om det, då blir det en annan som vill intervjua. Och då kommer man i närheten av radion. Och sen då, Björn som är en klok man, han sa, men kan inte du göra radioprogram? Och min instinktiva liksom, om någon föreslår något så liksom, ja, varför inte? Man får ju minst pröva frågan och då liksom, jo men det kan vi göra.
Jag vet att du sa i det förra radioprogrammet att, jag tror att det var Janne Karlsson som hade sagt, eller om det var Stenbeck som du också nämnde, är det säkert att det inte är tvärtom?
Ja, det var gärna Janne Stenbecks. När någon kom och hade en idé eller hävdade någonting så sa han så, hur kan du vara så säker på att det inte är precis tvärtom? Så gyllene enkel fråga och så nyttig att tänka, va?
Det är bara det att de flesta följer med strömmen och gör som vi alltid har gjort.
Ja, det är väl mänskligt och naturligt. Det är nog inget konstigt alltså. Inte heller, va? Men det kan ju vara kul att tänka tvärtom.
Har det varit produktivt för dig?
Ja, det tror jag. Ja, alltså, jag kan inte säga att jag liksom går omkring och tänker tvärtom hela tiden, men om någon kommer med en fas och hävdar någonting alldeles bestämt och är alldeles uppfylld av det och sådär, då börjar jag liksom säga, sådär va. Alltså, det snarare signalerar till mig att om du är sådär övertygad, då vet du 17 om det kan stämma.
Det är bra. Du har en egen firma som du har grundat, som heter Staxo.
Ja, just det. Det är aktiebolaget som är satt igång, ja, herregud, 92 tror jag. Vi hade ett bolag innan också, 87-92 som vi sålde och sådär. Så att man, jag är uppvuxen i en egen företagarfamilj, så jag är väl liksom, jag har fått det med modersmjölken på
något vis. Det är så det är bara.
Ja, det är bara så det är.
Hur träffade du din fru?
Vi träffades 1978 på jobbet då. Just det. Det var då, alltså, i Norrköping. Hon är också från Norrköping alltså.
Och så. På den vägen är det.
På den vägen är det, va? Ja, så är det. Ja. Ja, sen var vi ihop, men sen så var vi inte ihop. Och sen så återsågs vi då 2005.
Och så är ni ihop igen.
Yes. Ja. Yes.
Det här med körglädje och intresset för bilar. När började det? När du hade trehjuling?
Ja, förmodligen alltså. Ja, men jag är väl som alla andra killar. Liksom, man hade ju Dinky Toys och Corgi Toys och alla bilar. Alltså, det är ju... Jag vet inte, så är det.
Det var
alltså
lika naturligt som egen firma.
Ja, på något sätt. Alltså.
Där gick du inte mot strömmen.
Nej, verkligen inte. Nej.
Så det är ju inte alldeles heligt.
Nej.
Att
nej,
tänka tvärtom.
Nej, absolut inte, va. För skulle det vara så, då blir det ju lika galet som att bara tänka en sak. Va?
Ja, alltså,
jag kan ju inte bara tänka
Jerker tvärtom. Gestikulerar här med armarna.
Ja, jag måste försöka illustrera, va.
Ja, du är ju fransman.
Du tycker det, ja.
Ja, ta en kaka till dagen. Du kan få påfyllning av det som kluckar också.
Ja, jag tror det, för det är...
Innan det blir för varmt.
Ja. Vad gott det här. Är det egen skörd?
Nej, det är inte egen skörd. Tyvärr inte. Jag gör hellre radioprogrammen, plockar blad.
Ja.
Din trendspaning. Om du trendspanar vidare, nu har du ju spanat 1,5 år till sedan vi pratade om det här. Vad tror du om läget? Det här trendbrottet som du såg, där det var slutet på, jag vet inte vad du kallar det, industriella eran eller någonting. Vi har kommit in i dataåldern riktigt.
Ja, det finns ju så många ord på denna... Alltså, men det är vanligt att man kallar det för den industriella eran. För det är ju en industriell era som ju började på 1800-talet. Och där kol och ångkraft gav liksom...
Kol och stålunionen.
Och det gav ju liksom att vi kunde producera på ett helt annat sätt. Och med det växte möjligheten att färdas med båt. Och det kunde utbyta tankar och det gav forskning. Och det har gjort att vi har ju haft under det här 1900-talet en enorm utveckling där vi har kunnat öka livslängden, minska fattigdomen per definition i världen, minska undernäringen, alltså, så vi får näring så att vi mår bra och lever längre och hälsosammare. Alltså, och vi ska inte tala om medicinframgångarna. Så det är liksom, man kan läsa en bra bok i det ämnet, Johan Norberg. Boken heter Progress. Den är lättläst. Men den är så värdefull för att påminna om de enorma framgångar vi har haft.
Och om man tänker framåt ännu mer det här med IT-eran.
Mm.
Det finns en kille som heter Max Tegmark som har skrivit en bok som heter Liv 3.0.
Okej.
Den handlar om artificiell intelligens. Och han...
den har jag inte läst. Nej.
Det är en fantastiskt bra bok.
Mm.
Han är mycket kunnig i det mesta. Uppvuxen i Sverige och USA.
Okay.
Och han spånar framåt hur det kan bli.
Mm.
Och hur han hoppas att det inte ska bli. Hur viktigt det är att man tar hand om den kunskap man har. Så att man inte släpper lös illvilliga robotar. Det är också din grej kan man säga. En del rusar ju bara på. Åh vad bra, det här kan man göra och det här kan man göra och det här kan man göra. Och ingen säger stopp och belägg. Så att man får passa sig så inte datorerna och robotarna tar över och rationaliserar bort människan.
Nej,
det handlar det om i alla fall.
Ja.
Så det är mycket intressant.
Ja, okej. Okay. Jo, det, alltså, jag förstår vad det lutar ungefär då. Men det, alltså, det är ju... Det finns mycket forskning och så många tänkare i det här, va? Men vi kan säga så här, det finns ju en som har skrivit en bok 1984, heter Alvin Toffler. Han pratar om någonting som man kallar The Third Wave, tredje vågen.
Mm.
Till skillnad från andra vågen. Och andra vågen, det är då den våg som så att säga pågått par hundra år ungefär. Med industrialiseringen och så. Och så kommer tredje vågen där vi liksom då inte... Där vi inte är så industriella i klassisk mening. Utan där är det faktiskt maskiner som gör mer åt oss.
Mm. Och redan då?
Ja, redan då. Och vi fortsätter in i det, va? Vi fortsätter in i det. Men den här killen han skrev 84. I princip om det som sker idag. Det är nästan ruskigt att läsa. Det är nästan ruskigt att läsa. Om man är lättskrämd, alltså, nu är inte jag det.
Men hör du, nu tänker jag så här. Att han lyckades då spana in i framtiden.
Ja.
Och mycket av det han har sagt och tänkt, det stämmer.
Mm.
Jag tänker på, det finns någonting som heter intuition. Vad är det egentligen? Jag brukar tänka så här, för att jag har en väninna som... Så fort det är någonting som ska göras eller man funderar över hur saker och ting ska bli, så har hon sin teori. Och det stämmer nästan jämt. Och hennes man säger, hon har nästan aldrig fel i någonting.
Mm-hmm.
Och då tänker jag så här, hon måste ha en hjärna som dels minns massor med grejer. Både vad hon har varit med om, vad hon har läst och vad hon har hört. Så att så fort det är ett, kallar det problem, så skannar hon av all sin erfarenhet och omformulerar det till någonting som skulle kunna vara troligt, och så blir det rätt.
Ja, men jag tror det ligger mycket i det. Det gäller ju liksom att det kan vi gå tillbaka till Stenbeck.
Mm.
För han hade ju också det här där han, jag tror han la sig i badkaret ungefär, men på en soffa. Gjorde inte ett skit. Och tänkte.
Hör du fåglarna?
Ja, för han behövde tid att tänka.
Ja.
Det tar liksom tid att tänka.
Ja.
och om det tar tid, då handlar det om att ge sig tid att tänka. Och liksom läser man en bok så får man ju då sen faktiskt ha lite tid att tänka sen, va?
Just det. Och det är väl det man pratar rätt så mycket om nu, att man måste ta pauser i livet.
Ja.
Det handlar inte om åratal, utan kanske att man lägger sig på en soffa då och då och tänker till. Men de flesta är så jagade av sina mejl, inte minst. Utan måste hinna. Och har man undvikit att svara på någonting, då får man bannor för det. Varför har du inte svarat? Det har gått 2 timmar.
Och det har ju en annan forskare som heter Thomas Dahlström som jag har intervjuat. Så finns det program på Tyresradion som ju har just gått loss på det där och tittat på att vi blir ständigt störda av att det piper och plingar. Vilket då avbryter vårt fokus.
Mm.
Vilket gör att vårt... Ja, det här är kan bli en lång utläggning, men det är vårt korttidsminne så att säga hinner inte med. Och hinner inte korttidsminnet med, då får vi inte in något i långtidsminnet. Mm. Och det är i långtidsminnet vi har alla de här erfarenheterna som du pratar om att din väninna har och gräver ur.
Mm.
För att då så att säga, få det som du kallar intuition.
Du vet Bodil Jönsson, hon har ju skrivit många böcker om tid.
10 tankar om tid.
Ja, bland annat. Och hon poängterar ju då att det är viktigt med den här ställtiden. Så fort man ska in på ett annat spår än det man håller på med, så tar det en stund innan man kommer in i det, och sen ska man tillbaka till det förra. Och det tar alldeles för mycket tid, den här ställtiden.
Att skifta fokus tar tid.
Det handlade Vetenskapens värld på tv om i förrgår, faktiskt.
Exakt. Jag missade det, men jag såg att det... Så jag tänkte jag ska kolla på
play.
Det på play.
Ja.
Jo.
Att så är det. Mm. Man har alltså studerat hur mycket människor åstadkommer på det ena eller andra sättet. Mm. Och det blir mycket sämre effektivitet om man inte tar sig pauser och tänker till, och om man tvingas att spara på mejl och tänka. Det var väl en schablon kanske.
Jo, men lite
men man kan få sig en tankeställare.
Mm. Grejen är, gör saken och gör den klar.
Ja.
Så enkelt,
så enkelt
är det. Håll inte på med tusen saker samtidigt, för det funkar inte.
Man brukar säga att kvinnor kan ha många bollar i luften.
Jo.
Men hur effektivt är det? Inte,
nej,
vet jag.
Nej. Jag tvekar på det. Så. Måste harkla mig. Ja, så. Ja. Nu är vi tillbaka.
Tar en klunk av den goda drycken.
Du får redigera här.
Ja, ska det. Ja. Vad tror du om framtiden då?
Ska vi ta framtiden liksom så där i stort?
En väldigt vid fråga det. Mm. Jag tar det stort för att se om du vad du har.
Men då tänker jag så här, grundat på det jag har, tror mig har förstått i alla fall. Och då, man tror man har förstått någonting, så har man ju inte gjort det, va? För det finns ju alltid lite mer att förstå. Va? Men man får väl vara ödmjuk för det. Då kan vi säga så här, att allting svänger. Minsta lilla atom svänger. Allting svänger. Allting har en födsel, en tillväxt, en mognad och en avveckling.
Man går inte samma flod två gånger.
Nej, och det är liksom cykliska förlopp pratar man om, va? Det finns cykliska förlopp.
Mm.
Och de cykliska förloppen är, och då tänker jag på en, det finns en som heter den 250-åriga revolutionscykeln.
Mm-hmm.
Det är inte många som har hört om.
Man kan bara citronsyrecykeln.
Ja,
i människans omsättning.
Ja, men du ser, det finns cykler.
Överallt är det cykler.
Överallt är det cykler. Det finns en 250-årig revolutionscykel. Den är ju som en sån här kurva som börjar och går upp på mitten och så går den ner. Nu gestikulerar jag här. Det ser ut som ett liggande S på något sätt. Va? Och då är det så att den revolution som skedde då i mitten på 1700-talet, början på 1800-talet, vi är framme nu 250 år senare, va? That's it.
Och ska börja på något nytt.
Ja, och det här går ju inte på en kvart, och inte på ett år, och inte på 10 år, och inte på 30 år, men det händer liksom. Va? Och när man är mitt uppe i den där revolutionen, då kanske man inte tänker på den som en revolution.
Det händer i smyg,
det
kan
händer,
man säga. Plötsligt, hoppsan, blev det så här.
Helt plötsligt så blir det så att någonting som var aktuellt för 2 dagar sedan är 4 dagar senare obsolet.
Mm.
Jag brukar ta som exempel, det är sån här klassiskt exempel, som däck på bilar. Det var så att en gång i tiden så var diagonaldäck det enda förhärskande. Det var den här korden på däcken som var diagonalt. Va?
Väven inuti däcken alltså.
Ja, just det. Mm. Och, så här. Och så kom någon på att man gör dem radialt på tvären istället. Så blir det mycket bättre stabilitet och bättre friktion. Och det ena med det tredje. Va? Och det är klart att det vill ju inte diagonalmänniskorna gå med på. Va? Men det tog något år så hade det liksom gått från alla körde radial. Det som ingen kunde tänka sig ett år innan, va?
Jag säger Jan Boklöv. Han började med sin V-stil i backhoppningen. Mm-hmm. Och han blev ju diskad. Mm. Hans resultat räknades inte, för man fick inte göra så. Det var fult. Ja. Nu hoppar alla V-stil.
Så att det är ju liksom vissa saker som... Ja, det, så är det liksom bara, va? Och då kan man ju fundera på vart lutar det då? Vart bär det liksom? Mm. Om det nu är lite upplösningstillstånd, kan vi väl säga. Det blir ju en upplösning när det kommer någon och bryter. Och då kan vi ta Mr. Trump i USA, va? Han bryter ju.
Mm.
Och det gör även Mr. Macron i Frankrike. Han bryter.
Mm.
Han bryter. Helt av alltså. Mm. Och så kommer det nya stora företag som bryter med de gamla, va? Jag ska inte säga hur det går för H&M, för det vet jag inte, va. Men jag kan ju se vilka som kommer nya som bryter. Det är det, så, va?
Ja. Vi lever i en väldigt spännande värld, kan man säga. Det är nästan lite för spännande på många håll.
Ja, men jag ser ingen som helst anledning till pessimism eller oro. Vi människor är fantastiska, alltså.
Mm.
Vi är helt fantastiska.
Kan du utveckla det?
Ja, vi uppfinner saker. Vi löser saker när det behövs, va? Det har vi gjort i alla år, och vi gör det än mer. Och nu har vi än mer verktyg till förfogande.
Mm.
Det är bara så.
Det gäller att lära sig behärska verktygen också.
Ja, då handlar det nog om att liksom kasta loss och våga prova.
Mm.
Och inte tro att jag måste ha ett visst antal universitetspoäng så som det har anstiftats under 1900-talet för att göra en sak och en titel, utan jag kanske kan göra den ändå.
Det kanske tar för mycket tid att skaffa de här universitetspoängen.
Ja, det kan vara så. Det är med inget ondsamt om universitetspoäng. Det handlar om kunskap.
Det måste finnas sådana också, tror jag.
Ja, ja. Det handlar ju om kunskap. Och man kan skaffa sig kunskap på många sätt nu. Annat än universitetspoäng. Och titlar, va? Så att det handlar om att våga göra.
Mm. Och så hoppas man innerligt att det är välvilliga människor som är de här duktiga som banar väg.
Ja, men mänskligheten är välvillig. Per definition.
Finns ju alltid motpoler.
Ja. Men hade inte mänskligheten velat överleva så hade vi inte gjort det, va? Och nu gör vi det.
Tills robotarna kommer.
Nej, de kommer inte alls.
Det finns snälla robotar också.
Nej, det är mycket enkelt med robotar. Mycket enkelt. Mm. Robotarna kommer att komma. Och de ska vi använda till att göra det som man kallar för vänsterhjärnejobb. Mm. Och vänsterhjärnejobb är sådana här, så att säga, mer eller mindre mekaniska, repetitiva.
Flytta skruvar,
göra bokslut, hör och häpna. En och annan ekonom som kanske inte blir så glad.
Svara på mejl. Ja, det beror på vad mejlen handlar om.
Det kan det bero på, men alltså, vi kan alltså, en hel del saker kan helt enkelt automatiseras och göras bättre av en maskin. Mm. Men däremot högerhjärnejobb. Då det handlar om att du och jag kan samtala. Jag kan läsa av dina ansiktsmuskler hur du reagerar.
Bakom kepsen och solglasögonen.
Ja, okej då, det är lite svårt just nu. Men alltså, sociala intelligensen. Där har robotarna en jädra uppförsbacke, va? Och där har vi en enorm fördel. Så vi kan alltså ta den här enorma fördel och göra till vår och exploatera den.
Så tror jag man måste göra. Det måste gå. Utvecklingen måste gå åt det hållet.
Och det kommer att bli så, för människorna överlever, va? Ja. Och det gör ju så att säga att många såna här kundtjänster och kundservice och allting sånt där, de har ju blivit väldigt maskinella, där man ska trycka och man ska få ärendenummer, och det är liksom en enda stor härva av saker som inte tillför någon nytta, och till slut så kommer du fram till någon som inget kan.
Ja.
Och det är så att säga, det är en gammal fabriksidé. Mm. Man skulle göra löpande band. Den kommer inte att funka. Men det är istället, så kan vi människor ladda oss med kunskap så att vi kan hjälpa den som behöver hjälp direkt istället för att bokföra ett ärende, va?
Du tog ju ett sånt bra exempel precis i början när vi träffades idag.
Ja.
Jag hade skickat ett mejl, kan man säga, på vår sida på Facebook till dig. Om att jag ville träffa dig och skjutsa dig i min cab.
Mm.
Och då sa du så här, att istället för att öda en massa tid på att skriva och svara så ringer jag.
Mm.
Och du ringde mig. Mm. Och efter 5 minuter så hade vi bestämt, vi gör det imorgon.
Ja, det är...
Och nu är det imorgon.
Ja visst, det är suveränt bra, va. Mm. Telefonen och att prata med varandra. Det är människans stora fördel, va. Vi är sociala varelser. Vi kan prata och lyssna.
Mm.
Och vi kan känna av. Och jag kan ju prata mycket bättre med dig när jag ser dig. Och jag kan prata så att säga, nästan lika bra när jag hör dig bara i telefon. Men när jag ska sitta och skriva, då är det väldigt smalt.
Kanske du ser en ledsen gubbe.
Ja, det kan ju vara så. Men dessutom tar det tid.
Man kan se glimten också.
Ja, man kan se glimten också. Det tar tid. Mm. Det är ineffektivt helt enkelt.
Mm. Mm.
Och det är ju då inte så kanske populärt att säga, va? Men det är faktiskt jävligt ineffektivt.
Mm. Mm. Det är väldigt kul att höra dig utveckla dina tankar. Och det vill jag fortsätta med så småningom.
Ja.
För som sagt, det var himla kul. Och du ska ha mycket tack som ville åka med det här.
Är vi redan klara?
Fullblodet. Nej, nu ska vi ut och åka.
Nu ska vi ut och åka? Okej, jag som har så många cykler kvar. Okej.
Ja, men ta några cykler. Gör det.
Ja, men då kan vi ta den här, den demografiska cykeln. Det är intressant, va? Demografi, hur många människor finns det respektive årskategori, va?
Mm.
Och då är det liksom den generella regeln, eller den regeln som vi har lärt oss hittills, så som det är så, när vi är 45-50 år, då omsätter vi människor som mest pengar. Vi konsumerar mest, helt enkelt. Vi jobbar mest, vi äter mest, vi åker på semester mest, och så vidare. Det går lite, i och med att vi lever längre så går det lite längre upp i åldrarna vart efter så här, va? Men det är då. Och det innebär att om vi är många människor i 45-50 års ålder, då får vi hög konsumtion, får vi hög konjunktur. Ja.
Mm. Mm.
Och är vi få, så blir det då tvärtom. Mm. Det är inte svårare än så, va? Och då kan man ju titta på, hur blir det då?
Ja, hur blir det?
Mm. Och då blir det alltså färre antal 45- och 50-åringar, jag kommer inte ihåg exakt, men närmaste 10-15 åren. Och den mest dramatiska, om vi tar Sverige, Nu är inte Sverige ensamt, va? Men jag menar, vi... Den mest dramatiska skillnaden det är om du jämför antal 19-åringar och 29-åringar.
Mm-hmm.
Då är det, ja då har jag inte siffrorna heller exakt, men alltså jag tror det är närmare 50% fler 29-åringar än 19-åringar.
Jaha.
Mm. Och det är klart att det påverkar konsumtion, det påverkar skolgång, det påverkar allt möjligt.
Mm.
Och om vi säger att vi har så få 19-åringar, när de då är 50 år, det vill säga om vad blir det 30 år, då är det ju inte många här. Det blir lågkonjunktur ju.
Ja.
Vi behöver fylla på med 19-åringar.
Ja,
så enkelt man
får börja i tid då. Det tar ju 19 år liksom.
Ja, eller också så kan vi välkomna fler hit, va?
Ja, just det.
Det kan ju vara en idé.
Mm.
Om man då, och då kan man se det här, och då tycker jag man kan tänka Sverige som ett aktiebolag. Man driver Sverige AB, och då måste man ju se till så att säga att man har basen klar, va?
Det är lite så Trump gör, han försöker driva USA
ja,
som
ett gör man,
aktiebolag.
Och det gör Macron också. Ja. Det är därför de har så mycket gemensamt och trivs ihop. De gör på två olika sätt, men deras stora uppgift är för Donald Trump är att de har ett skittaskigt budgetunderskott i staten. Och de måste göra om röda siffror till svarta. Och exakt samma fenomen har Macron. Det är skittaskig ekonomi i franska staten. Han måste göra om röda siffror till svarta. Hur gör man? Och då har de lite olika förutsättningar för Europa och USA. Men båda har samma problem. Mm. Och de ska lösa det.
Och strävar mot samma... Ja. Inte samma mål, men var och en har sitt mål som är väldigt lika kan man säga.
Ja. Och sen hur man gör det kan man ha åsikter om. Och det, ja, herregud. Men...
Du ser hoppfullt på framtiden i alla fall.
Ja, absolut.
Jättebra.
Ja.
Tack ska du ha. Nu åker vi en sväng.
Ja.
Ja. Sådär.
Hör den lilla Peugeot-kabben brumma igång.
Ja. Så snällt så.
Så lämnar vi Hästhagsbadet då?
Ja. Jag åkte en sväng genom den vackra Fornudden.
Där. Höger, höger, höger.
Mm. Vill inte åka mer?
Nej. Vi har det lite nära här, förstår du? Det är lite lokal. Man får inte ge sig ut i vida världen så där.
Nu ska vi se, nu är det snart.
Ja, det är snart. Allt är nära här. Så är vi tillbaka på Fornudsvägen där vi började.
Så var det slut på åkturen och vi fortsatte inomhus där Jerker demonstrerade sin ljudanläggning bland annat. När han gör program till Tyresradion så arbetar han med två skärmar. Så när han gör sina mellanprat så visas det direkt på skärm nummer 2 i redigeringsprogrammet Audacity. Och där kan han lyssna på det och direkt lyfta in det i programmet. Mycket smidig metod då man slipper spela in i den ordinarie mikrofonen i MP3 och konvertera till Audacity för att redigera som jag gör. Det var åkturen med Jerker Pettersson i min pärla som resulterade i ganska filosofiska resonemang med mig, Gunnela Grell Lundgren. Programmet hörs på Tyresö Radio 91,4 över sommaren och på webben och podden i all oändlighet. Ha en riktigt kul sommar. Hej då, vi hörs mer i höst. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again.